Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
De här koncentrationslägren är inledningsvis inte en plats där man samlar judar och andra grupperingar som ett led i en kamp för att göra Tyskland rasrent, utan här framförallt är det politiska motståndare inledningsvis. Det religiösa, det vill säga element, präster, det kan vara Jehovas vittnen, det kan vara homosexuella, det kan vara brottslingar och så vidare. Det är det det framförallt handlar om nu för att förenkla det här.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
När nazisterna tagit makten efter riksdagsbranden år 1933 och systematiskt krossat alla andra partier påbörjades arbetet med att omforma Tyskland efter den nazistiska ideologin. Hitler vände sig också mot oppositionella i de egna leden. I samband med de långa knivarnas natt mördades ledande SA-män som Ernst Röhm, en av de få som försökt utmana Hitlers oinskränkta makt. Allt sker systematiskt. Skolorna nazifieras, från småskolan till universiteten. Nazistiska organisationer ska matcha alla andra civila organisationer, från fackföreningar och kyrkor till skytteföreningar. Ekonomin organiseras helt för att tjäna rustningsindustrin utan hänsyn till ekonomiska teorier och sunt förnuft. Allting nazisterna gör vid makten är en förberedelse inför det eftersträvade kriget för att skaffa sig Lebensraum. Detta är del 3 i serien om Tredje riket som utgår från Richard G. Evans trilogi om Tredje riket.
Martin Hårdstedt är professor i historia vid Umeå universitet, och idag har vi faktiskt träffas vi faktiskt i Lund av alla ställen.
Ja, ett nytt ställe.
Ett nytt ställe. Inte för mig, jag är här ganska ofta, men det är väldigt kul att ha dig här, för vi brukar ju mest köra på distans. Så att, och det kanske inte är så roligt ämne, eller det är ett väldigt intressant ämne.
Men det är allvarligt.
Det är allvarligt, men vi ska fortsätta vår lilla internserie historia nu om Tredje riket. Och i två avsnitt så har vi avverkat egentligen uppkomsten av Tredje riket, och vi avslutade i princip med maktövertagandet 1933. Och nu ska vi göra två avsnitt om tiden vid makten innan andra världskriget bryter ut. Och vi är redan i förra avsnittet så gick vi igenom i princip hur de olika politiska partierna krossades av nazisterna. Men det har även uppstått en intern, vad ska man säga, en utmaning inom det nazistiska partiet. Det nazistiska ledarskapet och Hitler känner sig hotade av SA bland annat. Jag tänkte vi kanske ändå måste börja med att förklara vad SA var för typ av organisation.
Ja, SA var ju stormtrupperna, egentligen den organisationen, de män.
SA, vad står det för?
Sturmabteilung.
Stormavdelning.
Kunde man kunna säga. Som egentligen gav ju nazisterna stöd med sitt våldsutövande.
De var väldigt aktiva i de här gatustriderna och mördandet av politiska motståndare och så.
Kanske inte så många ex-soldater kvar, men man kan väl säga att arvtagare egentligen till den här frikorsandan och andan från första världskriget. Och nu har de på något sätt egentligen förbrukade för den nazistiska rörelsen och för Adolf Hitler, och börjar bli ett problem.
För nu har nazistpartiet makten, Och då kanske man inte vill ha de här gangsterna på gatorna som spör upp folk.
Nej, man vill liksom avrunda nu den här politiska maktövertagande processen som man kunde kalla för en sorts revolution eller något sånt. Den vill man avsluta nu, och nu vill man istället börja jobba med det tyska samhället. Och då vill man få bort egentligen den här avdelningen som ju står för en massa oreda i samhället också samtidigt. Och också faktiskt retar upp och alienerar en del grupperingar i samhället.
Och det intressanta är ju hela tiden att under hela den här processen när nazisterna tar makten så har ju någonstans, nazisterna skapar ju oreda och sen går de ut hela tiden och driver, det är vi som ska skapa reda, ordning och reda i det här samhället. Så att trots att de själva egentligen ligger bakom en stor del av våldet, och så påstår de att de är lösningen på det problemet också.
Ja, det är väldigt bakvänt. Så att den här organisationen av hundratusentals råskinn, när man uttrycker sig så, den vill man nu börja kontrollera. Och problemet var att man hade en ledare då, Ernst Röhm, för SA, som inte ville avsluta. Han ville
hur stora var SA till början?
Ja, det är hundratusentals män. Det beror lite på hur man räknar.
Uniformerade män.
Uniformerade som också har börjat skaffa sig en del militär utrustning. Och det här bär iväg till två stycken problem. Det ena är att man vill inte avsluta nu den här uppgörelsen med nazisternas fiender. Man vill fortsätta den våldsverkande.
Man vill fortsätta döda människor.
Ja, eller att helt enkelt använda våld för att trycka till nazisternas motståndare. Och det här menar Hitler att det måste vi få ett slut på. Ernst Röhmer talar sig varm för att revolutionen fortsätter. Att det på något sätt bara fortsätter och fortsätter och fortsätter.
Vem var Ernst Röhmer då?
Ernst Röhmer var en före detta soldat, officer. Som hade ett mycket stort gott rykte bland sina anhängare.
Styrde han sin organisation med järnhand?
Det gjorde han, och han hade ambitioner. Och man kan nog uppfatta honom faktiskt i någon mening som en konkurrent. Kanske inte direkt till Adolf Hitler, men åtminstone till de personer som rör sig i kan man säga, de ledande skikterna inom den nazistiska rörelsen.
Hade han ideologiskt sett, stod han ideologiskt sett annorlunda?
Nej, det gjorde han inte. Och han var gammal vän till Adolf Hitler och funnits med i rörelsen tidigt. Så det fanns ju ett problem för Adolf Hitler om han gick så långt att han ville så att säga likvidera honom. Problematiskt. Men det är den ena sidan, att SA blir ett politiskt problem. Den andra sidan av saken är att de blir dessutom ett politiskt problem i den meningen att de utgör också en konkurrent till försvarsmakten, till den tyska krigsmakten. Därför att man börjar att skaffa sig militär utrustning, man börjar fiffla, man börjar skaffa sig lager, man börjar plocka in vapentransporter. Man är ju numerärt mycket större än den mycket lilla tyska krigsmakt som finns på bara 100 000 man.
För att armén är så, krigsmakten är så liten på grund av Versaillesfreden.
Och här uppstår det nu faktiskt en risk som Adolf Hitler är rädd för. Tänk om det utbryter nu ett inbördeskrig mellan å ena sidan de som la bort SA och SA. SA finner sig inte i att bli nu degraderat. Att man försöker så att säga avrusta SA, om man säger. För man behöver dem inte längre. Revolutionen är genomförd.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Men här kommer ju Hitler att visa sin oerhört hänsynslösa sida när han ska genomföra sin politik. Här. För han skyr inga medel ens mot gamla vänner.
Nej, och man kan i mycket korta drag säga så här att han bestämmer sig för att göra upp, och inte bara med SA-ledningen utan även andra personer nu som finns, som han ser som motståndare. Bland annat Strasser, som en gång i tiden har varit en av dem i ledningen som har organiserat den nazistiska rörelsen, som nu har klivit av.
Men han är inte aktiv.
Han är inte aktiv,
men ändå
inte så aktiv i alla fall. Gamla motståndare som till exempel militären Schlesinger, som har varit rikskansler. Olika sådana här personer bestämmer man sig nu för att göra sig av med. Och man slår till 30 juni.
1934.
Och Hitler är oerhört aktiv. Han reser ner till Bayern, till München, och konfronterar...
Själva hjärtat av nazistpartiet? Eller
ja, det skulle man kunna ha, vaggan för nazistiska rörelsen. Och där konfronterar han då Römer och andra personer personligen faktiskt.
Ja, han är med ute på de här när man arresterar.
Ja, det är han. Han är inte med vid likvideringen så småningom. Nej. Därför att Römer skjuts ju så småningom i ett fängelse en tid efter. Men alltså, många av de här motståndarna, de alltså mördas ju i sina hem faktiskt. På ett väldigt brutalt sätt.
Vilka är det
sätt.
Som genomför de här? Vilken organisation, vilka är det som genomför själva utrensningen?
Ja, och nu kommer vi in så småningom in på det som ju det här avsnittet mycket ska handla om. Hur man i tysten nu skapar en polisstat eller en stat som kontrolleras av nazismen.
Och man där bygger upp nya institutioner.
Nya institutioner. Och här har den utvecklats en parallell organisation till SA. Mm. SS. Skyddsstaffel alltså. Skyddskåren egentligen. Först som ett livgarde för Adolf Hitler, men som en elit. Och här rekryterar man en annan typ av personer än till SA. Om man säger att SA är mer än en pöbel,
pöbelorganisation. Råbarkade
typer. Så är SS då mera en elit. Och den är mycket mindre inledningsvis. Mm. Och de kommer att få en mycket dedikerad och politiskt oerhört skicklig ledare i Heinrich Himmler och så småningom andra personer som tycker sig, till exempel Heinrich. Och SS kommer så småningom att kontrollera egentligen hela polisinstitutionen i Tyskland. Så småningom också under sig kunna räkna Gestapo, säkerhetspolisen, och en hel del andra avdelningar. Man har en egen säkerhetspolis, SD och så vidare. Och SS är de som nu kommer att genomföra den här likvideringen av personer runt om i hela Tyskland. Och man slår inte bara till i Bayern, man slår till samtidigt på olika orter, inte minst i Berlin.
Flera i ledningen på SA var ju aktivt homosexuella. Spelat det någon roll i den här utgränsningen?
Det kan ha haft betydelse, men det är inte därför de i första hand likvideras. I några fall kan det naturligtvis ha haft en stor betydelse. Men det är klart att homosexualiteten är ju någonting sen som man faktiskt då slår ner på från nazistisk sida. Och många av dem som sen kommer att befolka de tidiga koncentrationsläger som byggs upp i Tyskland kommer att vara homosexuella.
Men räcker alltså i princip med att slå ut ledarskapet för SA för att ta över hela, eller för att pacificera organisationen då? Det finns ingen lojalitet ifrån de SA-medlemmarna till Ernst Römer då här?
Ja, det märkliga är att det faktiskt är på det sättet.
Varför tror du det är så?
Nej, man är auktoritetstrogen och man är otskicklig på att plocka bort de personer som har betydelse. Och runt om i Tyskland så blev man med dels någon naturligtvis rädda för den här aktionen. För man tänkte vilka står härnäst på tur. Men det fanns också många som var väldigt positiva. Som tyckte att Adolf Hitler verkligen nu hade...
Den vanliga militären blir ju uppskattad i det här.
Det gör de. Och det är ju så att i propagandan så menar man ju då i den bild man ger av det här sen när man argumenterar. Att här var man tvungen att gå utanför lagen. Men man kunde inte ta de här till normala rättegångar. Därför att hotet om en förestående direkt kupp fanns. Och det är så man motiverar det här tillslaget på dessa.
Vet man hur många människor det handlar om som har rensat ut?
Man skjuter ungefär 200 i samband med det här. Direkt likviderar dödar. Och sen plockar man in tusentals i olika typer av läger, tillfälliga läger. Väldigt många av de här kommer sen att släppas så småningom.
Mm. Så det är egentligen bara det högsta ledarskapet man går på? Nu.
Ja, så skulle man kunna uttrycka det. Och härmed har man ju egentligen gjort sig av med det som egentligen är den starkaste motståndaren inom sina egna led. Och sen börjar man bygga upp en SS-stat, finns det en del som brukar kalla det för, eller en polisstat. Och det här är ju väldigt spännande att den här SS-organisationen kommer att bli liksom en organisation i organisationen. Eller ja, stat
SS,
i staten.
Det är inte bara en, det är inte bara de här livgarden.
Nej, nej. Utan där har man dels då en division som sköter koncentrationslägren. Mm. Man har Gestapo som är underordnad. Man har en säkerhetspolis, som en säkerhetstjänst som är inriktad mot sina egna. Det är spännande. Inte mot det tyska samhället bara. Man har så småningom en militärgren, så när kriget bryter ut 1939, då kan SS också leverera faktiskt hela regementen, alltså, hela förband till den tyska krigsmakten.
SS är ju en oerhört intressant organisation, som ett avsnitt som kommer komma senare här under hösten, så kommer det handla om hur man anlitar SS för att för växtförädling, och att man skickar in män in i Ukraina för att stjäla såna här värdefulla frölager. Och andra grejer man håller på med är att man har så här väldigt märklig forskning om att arierna kommer någonstans ifrån, att det finns så här teorier om att arierna kommer från rymdskepp och stiger ner i Latinamerika. Mm, typen av rätt märkliga teoribyggnad.
Jo, man kan säga att inom SS fanns det alltså en typ av ideologisk elit som leddes uppifrån av Himmler. Och SS blir, som jag säger, egentligen en organisation som inte alla gånger kunde helt och fullständigt kontrolleras ens av Adolf Hitler faktiskt. Mm. Och att man har oerhört många olika förgreningar, och att man är ideologisk. Man rekryterar ju personer som kan visa att man är renrasig, som det heter. Ända tillbaka till 1750.
Vad innefär att vara renrasig då i SS?
Ja, det betyder att man ska alltså kunna påvisa att man inte har något judiskt inslag. Eller annat icke önskvärt.
Jag tror jag som har 1750. Samiskt påbrå från början på 1900-talet.
Jag tror att du hade haft väldigt svårt att faktiskt...
Jag kunde inte gå med.
Det kunde du inte ha gjort. Dessutom är du väl under 1,80.
Ja.
Ja. Så att där har du problemet direkt. Nu kanske de där kravet just 1,80 gäller.
Det kanske de hade kunnat...
Livgardet där, så att säga.
Ja.
Ja. Vi skrattar, och det är det här som jag tycker är problematiskt när man gör en sån här serie och pratar om så här allvarliga saker, att man får dåligt samvete så fort man egentligen drar lite på smilbanden.
Nej, men det är ju så, problemet är att det är ju så absurt många grejer de håller på med. Samtidigt så vet man det, att de här grejerna som man egentligen kanske vill skratta åt resulterar ju i miljontals människors död.
Ja,
och att många får sina liv helt förödda.
Ja, och det är svårt att hantera, tycker jag, känslan kring det. Jag tänkte snabbt spinna vidare på SS. Mm. Att man skapar ju tidigt ett koncentrationslägersystem här. Och de flesta som döms i Tyskland som fiender mot staten, för det ska vi säga här nu då, att riksdagen spelar ju egentligen ut sin roll.
Man har diktator, bara Nickedocke som applåderar åt Hitler.
Man har Adolf Hitler, man har ledaren, honom lyder man villkorslöst. Man har ministrar, regeringar, ministerier och en förvaltningsapparat. Och man har naturligtvis ett rättssystem som helt går i nazisternas ledband. Och dessutom så matchar man ju upp hela den här nu nazifieringen av samhället med otal lagar hela tiden som läggs på.
Och dessutom, det finns ju en väldigt grundläggande rättsprincip i vad som konstituerar ett rättssamhälle. Bland annat är det ju att man tillåter inte retroaktiv lagstiftning. Men det här är ju någonting som nazisterna verkligen älskar att ägna sig åt.
På punkt efter punkt. Dessutom att man blir dömd utan att ha blivit hörd. Får sitta i fängslad utan att ha blivit dömd och sådana, utan rättegång. Det är ju grundläggande
principer. Vi kan konstatera att Nazityskland är inget rättssamhälle.
Nej, det är det inte. Och när man, ändå är det så att det är polisen och de statliga myndigheternas domstolar och fängelse, där är det de flesta sitter under perioden 33 fram till kriget. Det är inte i koncentrationslägren.
Okay. Men hur många koncentrationslägren har man då?
För att göra en lång egentligen redogörelse kort, hoppas jag, det är att man inledningsvis 33, när man gör upp med sina motståndare, sina yttre fiender och så vidare, då har SA otal olika läger. Mm. Fängelsehål, tortyrerna, tortyrkammare. Så
det, ja, det är oerhört brutala läger där många misshandlas till döds.
Misshandlas till döds, ja. Även om det är ju naturligtvis är små siffror vi jämför med det som komma skall så småningom. Men det här är viktigt, tycker jag, att lyssnarna förstår att här finns det alltså en skillnad i proportioner mellan perioden 33 fram till kriget och det som sen kommer med dödsläger och de systematiska försöket till utrymning av judar.
Om man följer utvecklingen av Tredje riket så är hela tiden, målet är hela tiden krig för att skaffa sig livsutrymme och sen så ta bort alla judar. Men man ser det, allting bara trappas upp. Mm. Och det är först med, som vi kommer avhandla på avsnitt längre fram här, när kriget utlöses, då någonstans släpps alla fördämningar då.
Ja.
Om det fanns några kvar egentligen.
Ja, och precis som du säger, om du skulle tvinga mig att säga vad handlar hela den här perioden egentligen om, så är det precis det du säger, att här förbereder man Tyskland för krig 1. 2. Man vill göra Tyskland till en rasrent land. Mm. Och de här koncentrationslägren är inledningsvis inte en plats där man samlar judar och andra grupperingar som är ett led i en kamp för att göra Tyskland rasrent. Utan här framförallt är det politiska motståndare inledningsvis. Det är religiösa, det vill säga element, präster, det kan vara Jehovas vittnen, det kan vara homosexuella, det kan vara brottslingar och så vidare. Det är det framförallt handlar om nu för att förenkla det här. Och räknar man då under perioden, för alla de här lägren som finns då inledningsvis, de minskar så man släpper hem människor. Sen finns det då under perioden från 33-34 fram egentligen till 37-38 så finns det i huvudsak egentligen fyra läger i Tyskland. Och man kan ju nämna dem. Det är Dachau, Sachsenhausen, Buchwald och det för kvinnor då, Lichtenberg.
Du, jag var i Sachsenhausen förra året. Ja. Jag vet att du har varit där med dina studenter.
Jag har varit där med mina studenter.
Och vad som slog mig, jag menar, de har ju byggt upp lite baracker men det mesta är ju borta. Men vad som slog mig, det var ju liksom hur stort det var. Det är ju ett enormt område där det bara är fyllt med baracker.
Ja,
liksom.
Och det byggs ju upp då. Med hjälp av SS så byggs det ju de här ägen upp då efter ett visst system. Mm. Man gör då en, skulle man kunna säga så, standardisering av hur de här lägerna ska se ut. Och det gör man tidigt. Men det är viktigt att komma ihåg att de här befolkas alltså inte mer än av ett antal tusen interner inledningsvis under den här perioden. Sen dör det människor i de här lägerna av helt enkelt att de blir misshandlade.
De svälts inte till döds?
Nej, inte i den utsträckning som kommer ske sen. Nej. Utan här är det framförallt att de dör av våld. För att ta ett exempel på den här lagstiftningen vi har pratat om. Mm. Till exempel kommer det lagar som gör att det som sker inom murarna för lägren kan man inte dömas för.
Okej.
Okay. Om man som SS-man...
Så om du slår igen någon i ett läger?
Om du är SS-man, nej. Och så vidare då. Och alla som sitter, logiken i det är att alla som sitter i de här lägren är ju fiende till regimen.
Och då har man ingen rätt.
Nej, då är man fiende mot det tyska folket, mot det rasiska tyska folket. Det är ju det som hela tiden här är logiken.
Ja, men de har någon slags nominell rättsordning som du säger, att de flesta sitter i vanliga fängelser. Men sen är det ju också många som de döms för ett brott. Och det här, nu pratar vi inte bara om politiska motståndare, det kan vara vanliga kriminella. Döms för ett brott och sen när de kommer ut så står Gestapo utanför och kör direkt till ett koncentrationsläger.
Ja, eller internerar dig på hemlig ort om du är till exempel en viktig personlighet som man vill ha undanröjt.
Det finns ju inga rättsprinciper egentligen. Det är ett spel för gallerierna.
Det är det, va? Ja. Och det som du och jag kommer nu att försöka måla upp, det är ju det här samhället med olika sektorer efter sektorer, hur den nazifieras och hela alla människor i Tyskland så småningom i någon mening blir helt enkelt kontrollerade av den nazistiska regimen. Mm. Det som vi brukar kalla då, eller beskriva som en totalitärt regim, en totalitär regim, en totalitär stat.
Är vi beredda att gå vidare kanske till kyrkorna här? Eller?
Ja, och det är ju en annan sektor. Vi har ju klarat av nu så att säga systemet här, maktsystemet. Och kyrkan är ju en sektor som är intressant så tillvida att det utgjorde ju faktiskt en viss utmaning för nazisterna.
Och vi måste ju vara noga med att i Tyskland vid den här tiden, det är inte som i Sverige vid den här tiden att de flesta är protestanter, utan här är de flesta är protestanter, men det är en stor minoritet som är katoliker bland annat. Och sen är det bara, judarna är ju bara någon procent, varav många redan är egentligen konverterade och egentligen inte är judar i religiös bemärkelse.
Nej, det finns ju många i den judiska befolkningen som faktiskt ju ur ett kristet sätt, alltså bland många präster uppfattar ju att en jude som har konverterat inte är jude i den meningen, utan den är ju kristen. om man inte tänker rasligt.
Det räcker väl egentligen bara att bekänna sig till kristendomen, så är man ju, det är ju inte så besvärligt att bli kristen egentligen.
Utan här är vi i en situation där 2/3 ungefär tyskarna är protestanter, som du säger, och 1/3 är katoliker.
Och då vet vi från våra tidigare avsnitt att nazisterna hade sitt starkaste stöd bland protestantiska bönder i norra Tyskland.
Faktiskt att där är det så att, och det är därför det också visar sig att när man från nazistisk sida skapar en nazistisk tysk kyrka, där man tvingar in alla de protestanterna, det lyckas man inte fullständigt, kan ju sägas. Det blir kvar församlingar, enklaver,
alla är inte beredda att gå med i den nazistiska protestantiska.
Och det organiseras till och med mot kyrka faktiskt, även om den ju har svårt att överleva. Men så faktiskt är det. Och långt ifrån alla präster går ju med i den här nazifieringen av kyrkan. Och det man framförallt gör motstånd mot, det är ju när nazisterna börjar formulera liksom en egen religion och ska börja tumma på de grundläggande kristna övertygelserna. Rosenberg, den stora ideologen till exempel.
Rosenberg, om det är några som sticker ut i det nazistiska ledarskapet, så tycker jag det är Rosenberg. Ja, det är som du säger, han försöker skapa någon slags egen nazistisk religion.
Och där slår man bakut. Och det gör att Adolf Hitler försöker, om man nu kan uttrycka sig så, att lugna ner Rosenberg, för att han inser att det här är inte så intressant. Att det nazistiska ledarskapet med Hitler i spetsen inser att vi får inte få hela kyrkan emot oss. Då får vi hela den tyska befolkningen mot oss.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Jag läste en intressant bok som heter The Devil's Diary. Man hittade ju Rosenbergs dagbok i något sådana bergrum där man har gömt massa skatter och sånt. Det är väldigt tydligt hur många andra ledare inom nazister föraktar Rosenberg egentligen. På många olika sätt. Och det är också väldigt tydligt hur de här olika högsta nazistledningarna bekämpar varandra. Du har pratat lite om det här SS och så, de organisationerna, men det finns ju väldigt mycket konstiga olika nazistiska organisationer som klampar in på varandras områden och bekämpar varandra. Det är verkligen ingen monolitisk stat här där det liksom bara är en tydlig, vad kallar man det, befälsordning.
Nej, och här finns det ju två liksom lite olika synsätt hos historikerna, där man kanske traditionellt har sett det här som, vi har ju pratat redan, och jag själv redan sagt att det här är en totalitär stat. Men det finns också historiker, forskare som menar att man måste liksom skrapa lite på det där. Därför att man kan ju se hur de här olika organisationerna konkurrerar med varandra. Vi kommer strax komma till lite till kulturen. Där
men
ser
är
man
inte det medvetet från Hitlers sida att han vill ha den här konkurrensen?
Jo, han vill ha den därför att det kan ju också göra att han stärker sin maktposition, att de här olika organisationerna tävlar om hans guds.
Ja, men det finns ju i den nazistiska ideologin, så har vi också den här tanken om socialdarwinism, att den starkaste ska vinna. Och det, jag tror, jag vet inte om det är forskare eller om jag bara sitter och fantiserar själv, att det här är någonting som man bygger in i systemet, en slags socialdarwinism. Alltså.
Så är att socialdarwinismen, och nu ska vi inte göra en utläggning om det, men det handlar ju alltså om the survival of the fittest, och det är ju inte Darwin viktigt att säga. Nej. Det är Herbert Spencers idéer. Men den principen är väldigt viktig. Jag tror vi har anledning att återkomma till det här, framförallt när vi ska prata om raslärans stora betydelse. Men det jag skulle vilja säga här är ju att den tyska evangelistiska kyrkan som finns då ursprungligen, den är ju nationalistisk. Den är protestantisk, den är nationalistisk. Det är viktigt att säga. Därför blir man lätt, hänger man med lätt på nazisterna inledningsvis.
Det är svårare med katolikerna.
Det är svårare med katolikerna, för katolikerna har ju en lojalitet mot påven på ett helt annat sätt.
Är det ens acceptabelt utifrån ledarprincipen i riket här?
Nej, det är det ju inte egentligen. Men Hitler inser att han kan inte gå för hårt fram med katolska kyrkan, utan man gör ju en uppgörelse.
Det här borde jag veta, men han borde ju rimligtvis ha fött som katolik, eller?
Ja, i och med att han är österrikare, ja.
Eller var han protestant?
Nej, och det är ju faktiskt bort. Så att Goebbels är ju katolik till exempel.
Men var Hitler katolik?
Ja, det är väl en sak som egentligen är ganska ointressant. Ja, för hade han en kristen övertygelse överhuvudtaget?
Nej,
det spelar ingen roll.
Inte.
Nej. Det som är spännande här är ju att den katolska kyrkan gör ju upp med naziregimen. Och de säger så här att om vi får fortsätta förkunna så låter vi bli att kritisera regimen, vi accepterar den. Det är också så att Centerpartiet, som ju är ett av de partier som ju faktiskt bidrar, får man ju faktiskt säga, till Hitlers maktövertagande. Mm. Det är ju framförallt katolskt. Och de ger ju upp sin rätt att verka som parti faktiskt. Och det kan man ju ha med här som liksom en anteckning, att det finns en koppling här. Det spännande är ju att kyrkan ju under naturligtvis blir också inordnad i tredje riket och den nazistiska staten. Men inte lika fullt ut som alla andra samhällsinstitutioner.
Någonstans sätter de väl gränserna. Jag menar, man vågar ju inte riktigt genomföra sina rashygieniska program fullt ut, för att det blir väldigt kritiserat av kyrkan.
Det blir det. Om vi tar eutanasi-programmet bland annat, det vill säga att man likviderar
folk som inte anses vara värd.
Framförallt sinnessjuka. Det får man ju stor del avbryta en bit in, jag tror det är 41, därför att man har så stark kritik, får så stark kritik från kyrkan.
Det finns väl även exempel på kyrkoledare som är tvungna att släppas efter de har arresterats för att man inte vågar utmana kyrkan.
Nej, återigen. Och så att kyrkan har en ställning, även om vi nu får överdriva kyrkans handlingsfrihet, det tycker jag är väldigt viktigt. Men man kan väl upprepa det där att den här Rosenbergs antikristna publicering är någonting som man försöker tona ner. Det är viktigt, och att man inte är överens i kristna kyrkan med den här nazistiska socialdarwinismen och den tankarna. Men nu tycker jag att vi kommer ganska lätt in på undervisning också här nu.
Ja, det behöver man ju inte vara något geni för att förstå att nazisterna vill ta kontroll över utbildningssystemet. För det är ju där man formar de unga, de nya ariska människorna som ska bli det här nya herrefolket i världen.
Och här är ju en självklarhet naturligtvis att man tvingar lärarna till att predika det nazistiska budskapet och så vidare. Men jag tycker att en sak man kan kommentera här är att skolundervisningen plötsligt blir ju utarmad.
Och nu kommer på vilket sätt?
Ja, men nu kommer in på någonting som är väldigt intressant. Att man... Denna statsnation, detta land, Tyskland, som är ju världsledande när det gäller vetenskap i många avseenden, utbildning och bildning, utarmas ju här under några år, från botten till topp. Istället för att undervisa eleverna så sysslar man ju väldigt mycket med fysiska aktiviteter, olika typer av sådana här... Ja, aktiviteter som inte alls har med skolan att göra, utan som man är ute på olika läger och man gör olika saker för att öka, så att säga...
Nej, Hitlerjugend.
Ja, Hitlerjugend, elevernas medvetenhet om den tyska rasens förträfflighet och sådana saker. Och att egentligen när kunskapsskolan kommer i skinundan. Detsamma gäller universitetet. Mm. Och vi behöver inte ens nämna att judiska professorer lämnar landet, som Einstein och så vidare, att man börjar...
Men det är väl även icke-judiska ledande vetenskapsmän
som universiteten
ganska tidigt lämnar om Tyskland, för de känner att det går inte att jobba.
Nej, det går inte att jobba. Forskarna klagar på att vi är isolerade. Jag har inte haft kontakt med några utländska forskare på åratal, säger man, och så lämnar man. Och det betyder att man monterar ner Tyskland som en ledande vetenskapsnation på bara några år.
Man kan ju också se på hur nazisterna försöker bygga upp egna nazistiska skolor. Jag menar, vad de egentligen gör, så nazificerar de det statliga utbildningsväsendet. Men sen försöker de bygga upp egna skolor också, som då ska egentligen undervisa de nya ledarkaderna. Men det är ju så låg kvalitet på den här utbildningen i de här skolorna, så att Det blir ju inte ledare som är kapabla att leda ett modernt land egentligen.
Nej, så är det. Så man får inte ha en överdriven syn, positiv syn på att man nu i Tyskland under tredje riket på något sätt skulle ha varit en period av väldigt hög intellektuell nivå. För så är det inte.
Men jag menar, nazismen i sig är ju en anti-intellektuell ideologi.
Och det tycker jag är viktigt. Och det framförs ju mycket kritik mot skolorna och undervisningen. Studenterna flyr fakulteterna. Mm. Man ogillar den militära andan. Man tycker att lärarkåren är bristfällig. Man predikar bara regimens budskap och så vidare.
Man tvingar ur, man vill inte, för att man har ju en väldigt tydlig syn på vad kvinnans roll i samhället är. Det är ju i princip att vara hemma och föda barn, många. Så att man också med olika typer av regler och så pressar man ur kvinnor ur högre utbildning och så.
Ja, det gör man. Det kan ju nämnas att Goebbels syn på kvinnan är att förutom att hennes främsta uppgift är att föda barn och ta hand om familjen är ju också att hon ska vara vacker.
Okay.
Och det senare förefaller Hitler inte ha varit så intresserad av faktiskt. Men jag skulle vilja fortsätta, för det vi bygger upp, nu bygger vi ju en bild av det tyska samhället här. Det man satsar på, tycker jag att vi ändå ska stanna kvar vid universiteten, det är ju framförallt tillämpbar kunskap, militärteknik, alltså sånt som skulle kunna användas i produktionen.
Och framförallt för att ställa om. Läkarna lyfter man ju också.
Läkarna lyfter man därför att man är intresserad av ja, inte minst för att man ska kunna rädda liv på soldater och så vidare. Ja, en frisk befolkning, en sund befolkning. Sen har vi någonting ännu mer nu. Nu har vi pratat om universiteten och skolan. Ja, men ministeriet för upplysning och propaganda sprider ju kunskaper nu till hela befolkningen. Ja. Och det är ju Goebbels från 1933 som blir chef för detta. Marscher, festivaler, gatuskyltar, gatunamn. Det finns inte en liten ort som inte har ett Adolf Hitler-torg till exempel i centrum. Vi har Nürnbergdagarna. Med stora manifestationer av den nazistiska ideologin. Det var inte särskilt roligt att vara med i Hitlerjugend, ungdomsorganisationen, eller åka till Nürnbergdagarna. Men man ställde ändå in sig i ledet.
Men det gjorde sig väldigt bra på film.
Riefenstahls, som vi säkert känner till, kan man ju säga då filmmakerimässigt högtstående
film. Det är kvinnliga dokumentärfilmer som gör de här berömda propagandafilmerna från partidagarna. Mm. Viljans triumf.
Viljans triumf.
Jag går säkert att hitta på YouTube om man vet.
Man inför Heil Hitler-hälsningen. Och den sträckta armen.
Vad tog man det ifrån? Är det romarriket eller?
Ja, som egentligen det mesta med den nazistiska ideologin och rörelsen så plockar man från olika håll.
Men är det från romarriket eller?
Ja, det är den gamla antika hälsningen. Horst Wessel, som ju är en martyr, jag tror vi nämnde honom i tidigare avsnitt här. Den sången plus nationalsången, då tvingar man människor att stå upp. Och gör man inte det, då är man motståndare till regimen. Mm. Hitlerkult, och så vidare och så vidare. Tidning och radio tar sig naturligtvis över.
Radion blev ju oerhört viktig instrument för att få ut propagandan och för att få ut Hitlers tal och allting.
Man subventionerar ju radioapparater för att man ska försöka få människor till att köpa radioapparater. Och jag tror att det är så att 75% faktiskt av alla hushåll i Berlin har en radioapparat.
Jag tyckte en intressant liten detalj jag hittade här i Richard Evans bok. Det fanns ett område som kallas Saarlandet som egentligen inte tillhörde Tyskland. Där man i strävan att man skulle få ta över det här området så skickar man in billiga radioapparater bara för att de ska börja lyssna på tysk radio och bli influerade här. Och tyvärr då för saarländarnas skull så lyckades man det här och faktiskt kunde inkorporera det i tysk
radio. Det känns som att man röstar ju i den här folkomröstningen så småningom. Och vi kan ju också prata om kultursfären här. Musik, Richard Wagner var ju musikstil och här hade nazisterna många gånger lite svårt att bestämma sig för vilken musik som var accepterad och inte.
Men Hitler älskade Wagner.
Hitler älskade Wagner och det är ju för att han sannolikt gillade den här okulta.
Jo, men det finns ju många så intressanta anekdoter om hur när de ordnade så här Wagner-dagar och då skulle hela liksom SA-ledningar och sånt bjudas in på det här. Men de var ju egentligen mest intresserade av att vara ute och supa här. Så att Hitler blev ju väldigt besviken när han kom på någon sån här festival. Och det var ganska tomt där. För att de tillresta nazistledarna som skulle gå, de var ju hellre ute och kröka. Liksom.
Nej, och där tror jag att det fanns också en stor en stor klyfta mellan många av dem som ju var med i den nazistiska rörelsen och hade poster i tidigare SA men också SS. Och de här personerna uppe i ledningen som hade ju någon sorts bild av verkligheten som var väldigt olika. Därför regimen var ju tvungen att ha de här råskinnen.
Mm. Men de kanske inte var så intresserade av Wagner.
Nej, och av ideologiska diskussioner och så vidare. Men vi har ju sagt det att naziströrelsen är ju inte framförallt intellektuell. Men jag tycker när det gäller kulturen också så går man ju till rätta med det man anser är en tartete konst. Alltså sånt som är förvriden konst.
Det fanns ju en väldigt berömd utställning som även fick turnera runt i landet sen där. En tartete konst,
alltså förvriden konst. Och det man visar upp att det här tycker vi inte accepterat. Och det här görs i flera omgångar. Men det är framförallt den här 1937 som är mest berömd.
Men jag tycker man ska inte säga kul grej här. Men man har en tartete konst. Där det var väldigt många gick på de här och alla kanske inte gick där för att det kan ju också vara ett sätt för att sista chansen att få se de stora impressionisterna och modernisterna.
Ja, och du är ju inne på det man inte gillar. Det är den där typen av de konstinriktningar man inte gillar.
Det är icke-figurativ konst.
Ja, utan det man framförallt strävar efter i den nazistiska konsten som ju ligger väldigt nära egentligen det vi skulle kunna kalla för någon sorts kommunistisk,
stalinistisk. Om man vill titta på så här sovjetrealistisk konst så ligger den ganska nära det konstidealet som präglade Tredje riket. Men det intressanta är också när man ordnar utställningar med godkänd konst så blir inte de alls särskilt populära.
Nej, och det där kan man ju spekulera lite kring.
Är det ett folkligt motstånd eller vad?
Kanske att det är ett subtilt folkligt motstånd. Jag tycker man kan nämna också att man plockar bort alla sådana här konstverk som man inte då ogillar ur ett nazistiskt ideologiskt perspektiv och samlar ihop de här. En del skickar man tillbaka utomlands men en del bränner man faktiskt upp. Och en del då
det säljs väl en del för att få in hårdvaluta och så?
Ja, Hermann Göring säljer ett antal verk för att kunna köpa gobelänger till Karin Hall då, som han har byggt i sin jaktstuga i Tyskland som han har byggt ut i minnet av sin första fru Karin som ju för övrigt var svensk. Så att här finns det någonting också intressant, men intressant också i det faktum att man försöker alltså likrikta nu hela samhället. Mm. Man hade kvartersvärdar som hade koll på vad judarna bodde, vilka som hängde ut flaggorna på hakorsflaggorna på högtidsdagarna, skolan, konsten, musiken, radio, tidningar, rättssystemet.
Jag tänkte också precis som vi snackar om konst och litteratur och journalistik och allting. Här ser man också att nazisterna tar ju över alla organisationer som organiserar konstnärer, som organiserar journalister. Och så blir det ju också ett villkor för att du till exempel ska kunna jobba som journalist så måste du vara med i nazistiska journalistorganisationen.
Ett sätt som nazisterna använder sig, som är väldigt tydligt när det gäller till exempel fackliga organisationer. Det är att man startar en nazistfack. Ett nazistfack.
Just det.
Så tvingar man in alla där, som du säger. Om vi har nu musikernas riksförbund, då skapar man ett nazistiskt musikförbund. Det är så man gör. Man kontrar genom att öppna ett nytt och så släcker man det gamla.
Nej, men ledaren för den här nya nazistiska fackföreningen, Lej också, han blev ju ökänd för att vara en av de mest korrupta människorna som verkligen. Och det här var ju. Alla var ju tvungna att vara med i det nazistiska fackförbundet och var tvungna att betala betydande fackföreningsavgifter. Vilket de här ledarskapet då kunde berika sig på. Och Lej som hade varit med i första världskriget, så han var ju gravt alkoholiserad och härjade fritt, om jag har förstått saken rätt.
Mm.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do. And start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year 100,000-mile powertrain and 5-year 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Sen kan vi tycka också att vi skulle kunna komma över på att prata om att ekonomin ju också ställs om nu här. Och här är vi inne på någonting
är det redan från 33 eller är det här gradvis?
Man börjar direkt. Från 36 har man ju den här berömda fyraårsplanen som ju syftar egentligen...
Så är det kopierat av bolsjevikerna i Ryssland?
Nej, det skulle jag inte vilja säga, men nu är det ju så här skulle jag vilja säga.
Det låter ju som
jag skulle vilja säga så här.
De har femårsplaner.
Mycket är ju när vi gör de här jämförelserna som ju ofta många uppfattar som besvärande och känsligt att man jämför Sovjetstaten med Tredje riket, så hittar man ju ibland förbluffande paralleller. Det man gör i Tyskland är ju att man ju inte genomför ju inte någon form av... inte någon så att säga... bolsjevikisk eller kommunistisk planekonomi, det är inte det jag säger, men någon form egentligen av kommandoekonomi eller planhushållning är det ju frågan om. Man gör upp en plan för 4 år och målet är ju, som vi redan har varit inne på, det är att rusta, bygga militära muskler, och därför skyfflar man ju in resurser till den tyska krigsmakten. Och det är faktiskt till och med så att när man frågar krigsmakten hur mycket behöver ni? Mm. Ja, då säger man, det är alltså lite. Ni måste ha mycket mer. Det måste gå mycket, mycket snabbare. Och tanken är ju att man ska hinna rusta upp och börja rusta upp Tyskland till en sån nivå att ett land till exempel som Polen inte ska våga på ett anfall, till exempel.
Fruktade man det på allvar?
Ja, man fruktar att någon kommer att agera nu här. Därför man gör saker som strider mot Versailles. Samtidigt så förhandlar man med västmakterna. Och där kommer vi att ta upp ett särskilt avsnitt sen, den här utrikespolitiska dimensionen här. Men vi kan ju nämna detta. Och man tänker sig att nu gör vi det här snabbt så att då omvärlden inte, så att säga, hinner reagera, och sen har vi ett fait accompli. Så att hela ekonomin ställs nu in på detta, och här finns det då nationalekonomiska problem. Om man egentligen inte har den här rikedomen, man inte har de här resurserna, utan skyfflar pengarna bara in i en enda sektor på ett konstgjort sätt utan att egentligen ha de här värdena. Ja, då råkar man ju ut i en situation där man ju var på 1920-talet, där man ju så att säga betalade och lät
cd-pressan,
ja, utan att ta in skatter, va? Så att man får en inflation igen. Så därför kan man ju säga det, att de här nazistledarna egentligen var ju inte särskilt intresserade av ekonomi, att följa ekonomiska grundregler.
Nej.
Utan här vill man ju av ideologiska politiska skäl helt enkelt styra ekonomin.
Det uppstår väl också liksom en konkurrens om råvaror och så i rustningsindustrin här. Vilka ska få allt det här stålet och det som
de behöver? Ja, vilka ska få? Och man bestämde ju över vad som skulle produceras. Det är ju väldigt spännande. Man, förutom att man naturligtvis i vissa fall, och det är ju viktigt att tycka säga här, man har inte en systematisk politik att man nationaliserar. Däremot styr man ju företagen stenhårt med ekonomiska styrmedel.
Hur skadas ekonomi? Alltså man har ju den här, som vi redan har inledningsvis pratat om, den här rasideologin. Där man, som jag uppfattade, man upplever verkligen judarna som ett dödligt hot emot det tyska. Om man nu ska försöka förstå det här så här många år efteråt, så de man upplevde att det här är ett dödligt hot emot det tyska folket. Men när man börjar trycka ut judarna ifrån ekonomin, för att det finns ju en stor del av, det finns ju väldigt många framgångsrika judar här som driver framgångsrika företag. Det här måste ju egentligen ha skadat tillväxten, eller?
Ja, i vissa avseenden så gör den ju det, för att många gånger så tillhandahöll ju judarna, hade ju företag som var framgångsrika, som också hade goda priser för den vanliga tyska medborgaren. Självklart var det ju på det sättet. Samtidigt är det så att man får inte överdriva det här, och det var ju en del av den här propagandan att judarna liksom på något sätt skulle ha så stora tillgångar att det var en stor del.
Nej, alltså de var ju bara 1%, och många judar var väl...
Sen vet vi att många judar var ju oerhört framgångsrika på många sätt. Mm. Med Nobelpris, allt från Nobelpristagare till företagare och så vidare. Men hela detta hot var ju naturligtvis överdrivet.
Ja, det är klart att det inte fanns
något, men det är klart. Och sen ska man komma ihåg att också ekonomin, den påverkas också av ideologi. Man tyckte inte om varuhus till exempel. Och de,
varför tyckte man inte om varuhus?
Nej, för det var emot så att säga, den grundläggande nazistiska tanken om att det var den här att det fanns en rurala kulturen med bonden som brukade jorden och små shopkeepers, alltså små företagare, små affärer och så vidare. Det fanns någon sorts romantisk syn på att det var en äldre rasriktigt sätt att för kommersiell verksamhet.
Och samtidigt har vi då det tyska folket som egentligen inte får mer pengar att röra sig med, som då ska inte få handla i de här billiga praktiska varuhusen där priserna kanske är lägre.
Alltså för den vanliga tyska medborgaren så var livet ändå ganska strävsamt. Mm. Det är klart att man levde ju inte i 20-talets kaos.
Man svalt inte.
Nej, det gjorde man inte. Men man betalade hög skatt och alla de resurser som Tyskland har, både verkliga resurser och konstgjorda resurser, pumpas in i den här krigsindustrin. Mm. Och det är klart att det kostar mycket att bygga upp ett flygvapen, att bygga upp en örlogsvapen.
Man har inget flygvapen överhuvudtaget.
Nej, det får man ju nybygga under 30-talet. I stort sett helt från grunden. Mm. Det är klart man inte har det. Man har inget ubåtsvapen heller. Man har inga stora örlogsfartyg. Och den här Hjalmar Schacht som ju blir chef för hela den här ekonomiska politiken. Det är ju Hermann Göring som ju driver det här fyraårsprogrammet. De är ju framförallt egentligen inte... Det handlar ju inte om ekonomiska kunskaper utan det handlar ju om att man skapar, jag tycker, kommandoekonomi. Alltså att man ger order om att så här ska det vara. Och alltihopa syftar till det som vi hela tiden kommer tillbaka till här. Att upprusta och förbereda tredje riket för det krig som kommer. Och som man mycket tidigt har planerat.
Men har du någon bild av hur ekonomin, om den växer eller om det bara är liksom... Typ, jag menar ändå om man... ändå pumpar in pengar i industri. Alltså det, kommer det till någon tillväxt eller hämmas av alla andra åtgärder som görs?
Nej, men den,
typ att man tvingar till exempel ut kvinnorna från
nej, ekonomin växer, ekonomin. Men det är väldigt intressant att man ju, alla de här projekten som vi ju många gånger förknippar med Tredje riket, du var inne på en väldigt intressant sak här, att man ju faktiskt tvingar hem kvinnorna för att minska arbetslösheten.
Men också med massa olika, det finns ju också, det är inte bara tvång, det kan ju vara så här positivt, man genomför så här väldigt förmånliga lån för att gifta
ja,
sig.
Ja, man gifter sig får man stort lån. Men
då måste man ha ett visst antal barn. Om man får ett antal barn så får man, slipper man betala tillbaka. Då.
Ja, att regeln var att om man var kvinna och fick det här lånet så fick man
inte jobba.
Först man har betalt tillbaka lånet. Mm. Eller om mannen har blivit arbetslös fick man gå ut.
Mm.
Det är jätteintressant.
Så ja.
Och man diskuterar ju i de nazistiska ledartillheten i lite mer sådär ideologiska kretsarna hur många barn som en kvinna rimligtvis borde kunna föda. Och då tror vi att 4-5 var rimligt. Men det fanns ju de som tyckte att 10-12 borde vara det som var nivån.
Ja.
Så att man, ibland så undrar man om det liksom var realistiskt egentligen mycket av det som man ju tänkt och tyckte. Och de ideal man hade. Hur ska man då lösa problemet med att man har en ekonomi som expanderar, man pumpar in den i krigsindustrin? På sikt då?
Mm.
Hur ska man göra? Hur ska man få sysselsättning? En sak som jag tycker vi måste ta upp här som är viktig, det är den här motorvägs...
Alltså de berömda motorvägarna, är det någonting, om man har hört någonting om Tredje riket så är det att Hitler byggde motorvägar.
Ja, och där
byggde
har vi
alltså så mycket motorvägar
egentligen? Ja, vi har ju den här Fritz Tott som skapar en sån här arbetarorganisation.
Hette han verkligen Tott?
Tott.
Död?
Tott.
Död? Betyder det död?
Ja, T-O-D-T.
Är det Tott som... Nej,
du får vända dig till någon språkvetare. Ja. Men det är motorvägar man bygger i Tyskland och... Det här är så väldigt intressant, för det här gör man ju då inte bara för sysselsättning, men det var ju också ett militärstrategiskt projekt. Och det är ju egentligen ett kan man säga, på många sätt väldigt misslyckat projekt. För man kommer inte kunna använda de här vägarna, för de var för tunna och klarade inte av att bära stridsvagnar till exempel. Dessutom kom de ju faktiskt, och det är ju nästan lite tragikomiskt, de kommer att bli någon sorts nästan sådana här utmärkningar över det tyska landskapet för bombflyget sen så småningom. Så man får måla de här med kamouflagefärg.
Ja, bombflyget använder de här för att navigera.
Ja, restallerade bombflyget använder de här motorvägarna för de var så tydliga i det tyska landskapet. Så ledde in bombflyget mot de tyska städerna. Så man fick måla med kamouflagefärg under kriget. Så att de blev ju ett fiasko i väldigt många i stor utsträckning. Och, för man brukar ju ofta höra det där. Ja, men det var inte så bra i Nazi-Tyskland, men de här hade ju ändå fina motorvägar. Dessutom kan vi konstatera att Tyskland var ju den här tiden kanske ett av de minst bilistiska länderna.
Ja, men man ser
det fanns inga motorfordon.
Nej, det är ju rätt fantastiskt. Man börjar bygga upp de här motorvägarna och vi har i princip inga privatbilister.
Nej.
Nej.
Så att motorvägarna i Tredje riket går ju att på det här sättet problematisera. Men alltihopa, lösningen på alltihopa detta egentligen med en ekonomi som egentligen är luftslott. Mm. Den tänker man ju att lösa sig egentligen i ett enda slag. Genom att helt enkelt erövra livsrum.
Och det här är ingen efterkonstruktion, utan nej, det här finns i det nazistiska ledarskapet. Ja, att ledarskap. Alla problem kommer vi lösa när vi har erövrat öst.
Och då löser man alla problem. Mm. Det, att man hade också, som vi inte egentligen varit inne på, att man hade problem att ge jord till alla tyska bönder. Man tyckte att deras ägor, gårdar var för små. Mm. Man kunde befolka Östeuropa, man fick naturtillgångar, man fick arbetskraft, man fick livsmedel. Och alltihopa detta löser man egentligen i ett enda slag genom att expandera österut. Mm. Det område som av Hitler och de tyska ledningarna utpekade som det tyska livsrummet.
Mm. Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet. Vad kul det var faktiskt att få sitta och snacka med dig in person här i Lund för en gångs skull.
Tack ska du ha, tycker jag också.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.